Hej och välkommen till JP Samtalar. Idag är det jag, Daniel Dela, som tillsammans med Oskar Svensson ska samtala med Rickard L. Sjöberg. Vi ska bland annat diskutera förhör av barnvittnen, bortträngda minnen och psykologiska expertvittnens roll i rättssalen. Om man vill läsa mer om teorin om bortträngda minnen så rekommenderar vi Alexandra Brundin Urismans artikel i juridisk publikation nummer 2 från 2011.
Vi sitter här med Rickard L. Sjöberg i medicinska biblioteket vid Norrlands universitetssjukhus. Kan du berätta lite om vem du är?
Jag jobbar ju som överläkare i neurokirurgi, men är också forskare och docent och har två faktiskt docenttitlar, dels då i neurokirurgi men också i medicinsk psykologi. Och jag kan man väl säga började min forskarkarriär med att en doktorsavhandling vid Karolinska institutet då om barnvittnespsykologi. Jag har ganska stort intresse i psykologi och bland annat hur psykologi används i rättsliga sammanhang. Då. Så att, antar att det är därför jag är inbjuden hit. Och så också.
Ja, den här avhandlingen om barn som vittnen, varför valde du det ämnet?
Det var ju dels så att det var då, när jag började forska om det här, det var början på 90-talet kring 94 så där, som det var ett väldigt hett ämne som jag råkade snubbla in i, kan man säga. Jag började, den typ av avhandling jag skrev var en serie vetenskapliga studier då publicerade i internationella vetenskapliga tidskrifter som man slår ihop till en helhet som man sen sammanfattar då i en avhandling. Och mina första artiklar där, de kommer att bli analyser utav material från en svensk häxpanik på 1600-talet där det var ungefär 550 barn involverade, och där det visade sig att det här gick att analysera på ett sätt där man kunde besvara frågor om barns påverkbarhet som vittnen som på ett sätt som inte hade varit möjligt i andra liknande material från den här tiden. Det var ju lite utmanande och kanske kontroversiellt med så gammalt arkivmaterial, men samtidigt väldigt intressant därför att det var så dramatiska händelser och där det då gick att statistiskt ändå då undersöka en del hypoteser, som till exempel att de yngre barnen var mer påverkbara i de här situationerna. Så jag lyckades då göra en artikel om det här som uppsats ursprungligen och sen så småningom få in det i en vetenskaplig tidskrift. Och då upptäckte jag till min förvåning, får man nästan säga, blivit i princip lite beroende på hur man definierar saker och ting. Men i alla fall tillhörde jag helt klart den vetenskapliga eliten i Sverige inom det här området efter den här första artikeln. Och efter ett par artiklar till så var jag definitivt den som hade publicerat mest forskning i internationella tidskrifter om det här ämnet. Samtidigt som jag då var fortfarande en ganska oetablerad psykologstudent. Sen kom jag och sadla om karriär lite grann, och det var nog delvis påverkat utav det här, och ta mig in på läkarbanan och parallellt då fortsätta med forskning om bland annat då skäl till att barn inte berättar om sexuella övergrepp och så. Och det var väl, för att sammanfatta svaret på frågan, jag snubblade in i ämnesområdet, men det fanns ju ett sug i det här ämnesområdet vid den här tiden som gjorde det väldigt spännande att syssla med. Och det var så att vid den här tiden också så fanns det en lucka i det akademiska Sverige. Fanns ingen som egentligen sysslade med det här forskningsmässigt. Sen fanns det ganska många i den akademiska världen som hade åsikter om de här frågorna. Men just det här med att publicera vetenskapliga studier, det var inte många som hade gjort vid den här tiden. Då.
Fanns det någon slags konsensus bland de här åsikterna? Eller var det...
Det var ju då en väldigt intensiv och ganska, får man väl säga, uppslitande debatt som pågick. Vi hade haft en person i Sverige som hette Arne Trankell, professor i pedagogik vid Stockholms universitet som i slutet på 50-talet publicerade en sån här artikel i internationell vetenskaplig tidskrift där han presenterade ett fall, fallet Lars, där han analyserade då en anklagelse om sexuellt övergrepp som den lille gossen Lars framförde mot en person, en hantverkare som han hade stött på. Och då egentligen i sin artikel presenterade Trankell vad han såg som en vettig metod att resonera kring hur det här hängde ihop och hur det kom sig att Lars sa vad han sa. Det kom egentligen, den här artikeln och det här resonemanget kom i hög utsträckning att bli grunden till en sorts verksamhet som man kallade för vittnespsykologi. Så att Trankell kom att bli ledare för en grupp som försökte applicera det här sättet att resonera sig fram till vad som kunde vara riktigt i kombination med detaljerade observationer om enskilda fall och då uttala sig om hur vad som var sant och inte, eller borde vara troligt och inte, så att säga, i rättsfall utifrån då vittnesutsagor och så. Den gruppen då, det var Trankell död när jag kom ut på banan här, men gruppen fanns kvar. Samtidigt var den här gruppens arbete ganska ifrågasatt utav andra grupper som menat den här metoden som Trankell använde, det var en metod men den var inte tydligt forskningsbaserad. Man pratade ju om den här fallet Lars-artikeln, men hur, alltså, steg för steg visa den vetenskapliga grunden för varje del i hur man resonerade, det var inte gjort på traditionellt vetenskapligt sätt, var kritiken. Och så fick de då kritik från alltså forskare som mer betonade betydelsen av vetenskapliga systematiska studier på större grupper. De här två grupperna, kan man säga, de här två positionerna kom att ha en väldigt uppslitande debatt vid den här tiden. Ytterligare på ett hörn fanns kliniker som var engagerade i, alltså personer som jobbar i vårdgivande egenskaper med barn som kanske utsatts för sexuella övergrepp och så vidare. Och som hade sina synpunkter på saker och ting. Och de här tre grupperna, kan man säga, hade en väldigt bitter konfrontation ungefär när jag klev ut på banan med mina studier. Men där ganska få av de som var inblandade i de här diskussionerna just hade den här bakgrunden att publicera vetenskapliga studier som handlade om ämnet. Så någon konsensus fanns inte. Sen fanns det ju någon sorts också politisk dimension på det här, där vissa då starkare betonade betydelsen av att skydda barn mot övergrepp, medan andra starkare betonade betydelsen av rättssäkerhet, kan man säga, som också smög sig in. Så att det fanns dels de här skiljelinjerna, vilka grupper det var och vilken synsätt de hade på vetenskaplig kunskap och så vidare. Och så fanns det den här lite politiska dimensionen då, barnskydd kontra rättssäkerhet, kan man säga. Och väldigt mycket bitterhet och osämja egentligen i diskussionen och ganska lite så att säga solid vetenskap att stå på.
Frågan om barnvittnen aktualiserades tidigare år under granskningen av det så kallade Kevin-fallet, som du tipsade en journalist om. Hur kom du i kontakt med det fallet?
Då var det egentligen så att det började med att jag var inblandad i fallet Thomas Quick, som man väl kan utgå från att de flesta har hört talas om och känner till. Som ju dömdes för åtta mord under sex rättegångar då på framförallt 90-talet och början av 2000-talet. Och jag, i samband med att han sökte resning då för det här, så efter att han tagit tillbaka sina erkännanden, så kom jag att bli inblandad med uppgiften att titta på det vetenskapliga underlag som presenterats i utav tidigare vetenskapligt psykologiskt expertvittne då under Quick-rättegångarna. Och jag blev ju var kritisk mot det. Jag tyckte att underlaget var undermåligt, men också kritisk till hur den sakkunniga hade agerat generellt, alltså att attityden och förhållningssättet till vetenskaplig kunskap, och uppfattade det som att den var oroväckande. Och hävdade sen i ett tv-program som jag blev intervjuad om. Det blev ju mycket uppmärksamhet i media kring kvickfallet naturligtvis. Det var ju ett väldigt spektakulärt fall. Men då hamnade jag i en situation där jag sa det, att jag tycker att man bör titta noggrannare på en rad andra fall där den här experten varit inblandad. Och fick naturligtvis då, blev uppringd av journalister efter det här tv-programmet som undrade, vilket fall tänker du på, eller vilka fall tänker du på? Har du något exempel och vad är det man ska titta på? Och då kände jag att nu måste jag ju bli mer konkret. Så att jag tittade närmare på fall då där det fanns tillgänglig också, lättillgänglig dokumentation. Det visade sig att Kevin-fallet hade polisen i Arvika låtit en frilansjournalist skriva en ganska detaljerad sammanfattning om hur de hade arbetat med. Och när jag läste den, som fanns då ute på nätet fritt tillgänglig, när jag läste den så upptäckte jag då bland annat att den här experten hade pekat ut barnen enligt vad polisen beskrev i sin rapport innan de själv hade antytt att de hade varit inblandade i mordet, så hade experten antytt att de sannolikt var det. Och man hade litat på det här som det verkade utifrån expertens erfarenhet som forskare, det vill säga erfarenhet av att publicera artiklar i internationella tidskrifter om det här ämnet. Och det var ju två problem med det här. Dels att den här experten hade inte publicerat några artiklar i internationella tidskrifter vid den här tiden om det här ämnet. Och det andra baserade på egen forskning. Och det andra var att även om man har det, så kan man inte, man får inte den typen utan närmast magisk förmåga att peka ut skyldiga individer, så att säga, för att man har publicerat forskning på det sättet. Sen var det ju det andra då, att det var tydligt att man hade använt en teknik där man hade haft otydliga ramar för förhören, så att man hade haft umgänge med barnen som kunde tolkas som privat umgänge, så att säga. Man åker ut och fiskar och man spelar fotboll och så vidare. Och man hade haft förhör under väldigt lång tid. Där det föreföll som att det man gjorde var att sträva efter att bygga upp ett sorts emotionellt beroende från barnens sida gentemot förhörsledarna. Och sen hade man, när detta beroende var uppbyggt, så hade man börjat pressa barnen att erkänna. Och det här är ju, så att säga, att göra på det sättet är ju en metod som jag har stött på tidigare. Man ser till exempel att det i min forskning om varför barn ibland inte berättar om sexuella övergrepp, till exempel, ser man att har man byggt upp en stark relation till barnet där barnet är emotionellt beroende utav den som begår sexuella övergrepp, då blir möjligheten att psykologiskt påverka barnets beteende naturligtvis mycket större. Man kan få barn att hålla tyst om ganska grova övergrepp under lång tid om man har lyckats göra barnet känslomässigt beroende av en. Det är också känt från diskussioner kring användande av tortyr som förhörsmetod och så vidare, den här principen att, så att säga, isolera människor, göra dem känslomässigt beroende av en person och sen försöka få den personen att pressa individen att erkänna det ena eller andra. Men det är inte en bra metod att få fram korrekta uppgifter. Och den är oetisk och den är alltså väldigt riskabel för när det gäller hur bra man kan lita på den information som kommer fram. Och då det blev tydligt att det här var det enda man hade som grund för att peka ut de här barnen, så tyckte jag att, dels kände jag att det här var, bara genom att läsa den här rapporten som jag då inte hade läst innan, kände att det här, dels var det ju det jag bestämde mig för att titta efter i den här situationen, men sen var det också emotionellt lite obehagligt bara läsa det här och inse vad det var som hade hänt, vilket var väldigt tydligt bara från den här begränsade informationen jag hade tillgång till. Det är bakgrunden till att jag tipsade. Sen så då mejlade jag Dan Josefsson då, som journalist som jag hade haft kontakt med i kände en del från Kvick historien då, där han hade skrivit en bok om Kvick och fallet, och då han sen antydde att han inte skulle ha tid under överskådlig framtid att jobba med det, så gick jag vidare till ett par journalister efteråt då, och tipsade om det här, och så småningom krockade ju då 2013 var det som jag tipsade Dan först, och i början 2014 gick jag vidare till en annan journalist, och sen blev det ju ganska, för inte alls så länge sedan som det här flöt upp igen då, dels genom att jag tipsade en DN-journalist, eller jag fick frågan av en DN-journalist om jag hade något tips, och det var ju faktiskt Alexandra till och med Brundin som nyss nämndes, som hade börjat på DN då, gjort en kompletterande journalistutbildning efter sin, eller nu, Alexandra Urisman Otto heter hon ju nu, så att hon hette Brundin Urisman när hon skrev i juridisk publikation, ja. Så att hon har släppt Brundin efter namnet, hon hade omskolat sig, eller vad man säger, eller gått en kompletterande journalistutbildning efter juridikstudierna då, och kontaktade mig, som hon kände sedan tidigare också, och frågade om jag hade några intressanta tips, och då tog jag Kevin-fallet helt enkelt. Och då krockade med Dan som hade börjat gräva också på sitt håll, så att DN och Dan släppte ju det här nästan samtidigt då, så att säga.
Du har ju berättat lite nu om vad det var som gjordes fel i Kevin-fallet, men kan du berätta lite om hur man ska göra för att förhöra barn, för att få bästa tillförlitligheten?
Ja, det blev ju så att man tittar på det internationella perspektivet när det gäller förhör av barn, då kom jag in, skulle jag vilja säga, lite grann i kulmen utav en internationell väldigt intensiv rörelse för att liksom reda ut de här frågorna just som du ställer. Hur ska man förhöra barn, och vad är möjligheterna och begränsningarna med användande av barnvittne? Och från senare delen av 80-talet fram till någonstans mitten, kanske slutet av 90-talet, där skedde det väldigt mycket forskning internationellt, och sen har det lugnat ner sig ganska mycket, och det är ganska mycket man är ensam, men det finns vissa frågor som fortfarande diskuteras. Men man kan väl säga att det, om man säger på ett ungefär vad man är ensam, det är ju att man och det var också något jag kunde visa i de här studierna på häxpaniken, men som jag visade på i massa andra studier också senare, att det finns åldersskillnader. Barnvittnen är speciella på det sättet att de är mer känsliga, så man måste ta särskilda hänsyn. Det var ju den riktigt, riktigt, riktigt stora frågan med den här tiden. Är det så, eller är det bara något man har fått för sig? Man har, så att säga, rättsväsendet har utgått ifrån att barnvittnen är speciella och måste hanteras med försiktighet under lång tid, men var det här verkligen sant? Den frågan började man ta tag i mitten på 80-talet, och började komma fram till en sorts konsensus om i mitten och slutet på 90-talet egentligen. Och svaret är ja, de är mer känsliga, man måste ta särskilda hänsyn. Och det kan man säga finns konsensus om i den internationella forskarvärlden idag. Då. Och det gör ju att man, den här typen av metoder som användes i Kevin-fallet till exempel, är särskilt problematiska. Det är problematiskt även på vuxna individer om man skulle ha så många förhör under så lång tid och bygga upp den här typen av känslomässig relation, och sen vända sig mot barnet och börja pressa fram erkännanden om mord eller så. Men det är extra känsligt med barn. Barn har, så att säga, om de får berätta fritt i ett förhör med tydliga ramar som sker någorlunda kort tid efter den händelse man pratar om, då är det ganska svårt att forskningsmässigt påvisa att barn är mindre tillförlitliga vittnen än små barn, förskolebarnen, äldre barn och vuxna. Däremot så blir det ofta mindre ordrika och detaljerade berättelser även i de fallen, men det har varit svårt att visa att de skulle vara mindre tillförlitliga, vilket är viktigt då, alltså att, och det är liksom huvudkärnan här, tydliga ramar, undvika då suggestion, och det är ju inte någon jättekomplicerad sak egentligen. Man ska inte selektivt till exempel uppmuntra påståenden som går i en viss riktning, och så att säga, kritisera påståenden som går i en annan riktning, utan vara vänligt neutral när det gäller hur barnen berättar. Man ska naturligtvis inte ge barnet information som man sen vill att barnet ska ge tillbaka, om man vill använda den informationen som bevis. Det här är ju jätteenkelt att förstå egentligen, om man tänker efter. Alltså, vill du säga att det var ett barnet visste att en pinne användes som mordvapen, men visar att barnet måste ha bevittnat eller deltagit i mordet, om man nu har kunnat visa att en pinne är mordvapen. Det kan man inte använda om man har berättat för barnet innan att pinnet var mordvapnet. Naturligtvis, självklart, inga konstigheter. Och detta gäller naturligtvis även att man inte ska formulera frågor som så att säga leder och kan tolkas i en sån riktning att man kan utifrån bara frågandet och intervjun då rekonstruera ett förlopp som man sen då ska använda på det här sättet. Och sen som sagt att barns minnen bleknar snabbare än små barns än äldre barns och vuxnas. Och det gör också att tidigt förhör blir viktigt, och det blir viktigt att man får lite tänka så här, lite som man kanske kan tänka kring fingeravtryck. Man använder den metaforen ibland, att man också ska... En poäng med förhöra tidigt är att inte utsätta barnets minne för så att säga kontamination utav andra som pratar om händelsen. Utan har du ett fingeravtryck och ska analysera det, så vill du inte att någon ska vara där och kladda innan naturligtvis, utan du vill skydda det. Och på samma sätt så vill man skydda barnets berättelse genom att få barnet att berätta tidigt. Ja, det är väl egentligen de viktigaste principerna, ganska enkelt, och kan man säga utifrån sunt förnuft så att säga. Men forskningen om det här i slutet av 80-talet och fram till kanske slutet av 90-talet då var ändå viktig för att etablera att det faktiskt är på det här sättet, och att man kunde spekulera i, kan det vara så till exempel att det går inte att få fram felaktiga uppgifter från barn, för barn kan inte fantisera ihop en felaktig historia eller så. Man kanske kan pressa barn hur hårt som helst till exempel i en fel riktning. Men är det så att det är fel, så kommer de inte att klara av att följa med i den riktning de blir pressade. Sådana och en massa andra mer eller mindre vildsinta teorier och spekulationer figurerade under 90-talet, och det landade väl i att det var ganska mycket så som man skulle kunna tro. Kanske lite överraskande att barn är som inte utsätts för påverkan och förhörs tidigt är mer användbara än vad man kanske skulle ha trott.
Finns det någon skillnad i olika ålderskategorier av barn när det kom till förhör?
Ja, det gör ju det. Alltså man kan se enkelt uttryckt, och det var det som etablerades där i mitten på 90-talet kan man säga, och som egentligen all forskning här i stort sett har bekräftat sen, att när det gäller i alla viktiga avseenden, alla i praktiken viktiga avseenden, då ser man att det är en trappa. Ju äldre barn, desto mindre risk för den här typen av påverkan som är resultatet av vad man skulle kunna brukar kallas suggestion, alltså att man förändrar en berättelses innehåll utifrån hur den situationen ser ut där man berättar och vilka frågor man får och den typen av saker. Sen finns det kan man dela upp suggestion då i massa små delkomponenter. Det handlar dels om kanske skapande av falska minnen. Det kan handla om anpassning, bara medveten anpassning till omgivningen. Det är en faktor är just det här hur snabbt bleknar minnen och så vidare. Men den här minnesfunktionen utvecklas över tid, och förmågan att motstå suggestion utvecklas över tid. Så att det är en ganska kontinuerlig trappsteg i det där. Sen finns det ett par väldigt speciella aspekter utav minnesfunktioner där man ser lite andra mönster, men som i praktiken inte är viktiga i till exempel ett juridiskt sammanhang.
I både Kvick och Kevin-fallen så förekom teorin om bortträngda minnen. Hade du kunnat berätta lite om forskningsläget och fenomenet kring den teorin?
Ja, det är egentligen, kan man säga, man kort bara skissar bakgrunden så dyker det ju upp i man kan säga, senare delen av 1800-talet kring en neurolog, får man väl kalla honom, en läkare i Paris då, Jean-Martin Charcot. Han höll på att jobba med hysteriska, alltså tillståndet hysteri hos patienter, ett psykiatriskt tillstånd som man inte klassificerar riktigt på det sättet då, men där han då beskrev det här tillståndet som bizarra beteenden från då i första hand kvinnor som var psykiskt utlöst och där det gradvis utvecklades teorier om omedvetna eller om man säger undermedvetna processer då och minnesprocesser som en faktor som var med och framkallade det här tillståndet. Sen kan man säga att det här väldigt specifika tillståndet som Charcot studerade, det har i princip försvunnit. Och det är väl ett av argumenten som man redan användes på Charcots tid, att det var mycket vanligare i närheten utav där Charcot jobbade än på andra ställen. Och man tror ju att det var, fanns då den här diskussionen, hur mycket är suggestion, alltså sånt som Charcot lyckas locka folk att göra utan att det har några andra orsaker än att Charcot förväntar sig eller vill se beteendet omedvetet då, eller och hur mycket är andra typer utav mer djupgående sjukdomsmekanismer i psyket så hjärnans sätt att fungera. Det förefaller ju som, och det finns nog ganska stor enighet idag om att Charcot var väldigt, den miljön var väldigt suggestiv och att tillståndet i princip har försvunnit idag har nog med det att göra. Men den här miljön lämnade i arv ett par idéer då som har utvecklats parallellt och är så pass lika så att i praktiken är det inte så kanske jättemeningsfullt att gå in i de teoretiska skillnaderna då. Men det är alltså en idétradition som kallas teorier om dissociation, en annan som kallas teorier om bortträngning. Och båda de här går egentligen ut på att man är med, individen är med om någonting väldigt obehagligt och man minns det i bemärkelsen att så att säga minnen kan man väl säga lagras utav det här, men individen är själv inte medveten om att de här minnena finns inom honom eller henne. När den extrema typen utav minnesmekanism används enligt teorin så kommer istället olika sjukdomssymptom att skapas där minnet så att säga tar sig uttryck utan att individen som bär på minnet begriper vad som händer. Och enligt både teorin om dissociation och teorin om bortträngning så är så att säga, kan man för det första se de här symptomen som dyker upp hos de här individerna som sjukdomssymptom, så att det är att betrakta som psykiatrisk sjukdom när ett sånt här omedvetet minne får en individ att bete sig konstigt och sjukt. Och botemedlet enligt båda synsätten, det är att, så att säga, få individen som har minnet att inse att minnet finns där och göra minnet medvetet och som en del utav minnet, av individens berättelse om dess egen historia, så att säga. Det vill säga att man kan kalla det för att återuppväcka minnet. Och den här teorin då, det blir ju som en sorts uppgift då för psykoterapeuter då, att man, så terapi är ju ett fint ord för behandling egentligen, och psyko är ju psyke då, så att folk som behandlar psyket, det är en psykoterapeut, och då brukar man ju göra det med någon form av till exempel samtal eller liknande. Och tror man då att när människor beter sig konstigt så kan det bero på sånt här, ja, då blir ju en väldigt naturlig konsekvens att en psykoterapeut kan få som en viktig uppgift att hjälpa till att hitta såna här minnen som då antingen är dissocierade eller bortträngda, beroende på vilken teori man främst vill luta sig mot. Då. Och här var ju då teorin när det gäller Thomas Quick att han fanns i en miljö kan man säga där, och det så mycket jag har ju framförallt fokuserat på de här psykologiska expertbedömningarna utav Quick som expertutlåtanden och så, men så mycket känner jag till om fallet i stort också, har läst utav förundersökningsmaterial och så att jag kan säga att de här idéerna om dissociation och bortträngning var väldigt inflytelserika i den miljö som Thomas Quick eller Sture Bergwall då vistades i när han erkände de här morden. Och det förefaller ju ha bidragit till att man har bortsett ifrån en massa konstigheter i hans berättelser och sätt att erkänna då. Det är svårt att begripa hur, när man tittar på hur de här fallen i efterhand, hur kunde folk gå på det här så att säga när man men det var ju då den här teorin då, så att han hade, att det han gjorde var att han återuppväckte minnen som åstadkom, som skapade den miljön där det här förefaller troligt så att säga det han gjorde. Men det som är problemet då, om man säger, vad säger vetenskapen om det här då med bortträngning? Och då är det att det är väldigt svårt att vetenskapligt påvisa ett sånt här fenomen. Alltså det man gör om man försöker ta reda på om någon minns någonting inom forskningen, då är det fortfarande så att det finns egentligen bara en bra metod. Och det är att försöka fråga personen i fråga eller få den att visa. Alltså man måste få den individ som om man har frågan minst ur det här, då måste man få den individen att medverka till att svara för att kunna bedöma det. Det kan ju vara, minns du hur man cyklar till exempel, eller om det är spädbarn, minns du hur man leker med den här typen av bjällra till exempel. Och då behöver det inte vara ord man svarar med. Men man kan inte få svaret på den frågan utan att få ens ett spädbarn att medverka. Men kan spädbarnet snabbt istället för långsamt visa hur bjällran fungerar, ja då kan man anta att det finns ett minne där. Kan du berätta att ja, jag kommer ihåg det och det, ja då får man anta att minnet finns där. Men om man har ett bortträngt minne, då går ju inte det. Då är det i så fall i efterhand, efter att det är återuppväckt. Så att i det ideala fallet, att visa att ett bortträngt minne existerar under den tid som det är bortträngt, då skulle man behöva en annan ingång i en människas hjärna än genom den människans medverkan och beteende. Man skulle idealiskt kunna se det här till och med om personen i fråga var sövd. Genom att typ öppna huvudet eller köra in personen i någon avancerad röntgenutrustning som kan avläsa minnen. Och då är ju problemet naturligtvis att det finns ingen sån röntgenutrustning. Jag som jobbar som neurokirurg kan förvisso öppna huvudet på folk också, men jag kan inte gräva fram något minne när jag öppnar upp huvudet och ser minnena i verkligheten så att säga, ens med mikroskop. Det går helt enkelt inte. Så att man kan säga att försöka visa det ligger bortanför det som är meningsfullt att diskutera. Ja, vad man nu tycker är meningsfullt, men i sammanhang som har konsekvenser. Det är som att diskutera om Gud finns eller inte till exempel. Alltså det kan vara intressant att diskutera, men det kanske inte hör hemma i självklart i vetenskapliga sammanhang. Och det hör kanske inte heller självklart hemma i en rättssal, den typen av resonemang. Konsekvensen av att någon tror på Gud kan man diskutera, men just frågan, finns bortträngning eller finns Gud i den här strikta bemärkelsen som jag beskriver, det går inte att komma åt. Det man kan göra är att titta indirekt, och då har man gjort det lite grann. Till exempel kan man fråga sig, finns det människor som upplever i efterhand att de har minnen som de upplever tidigare har varit bortträngda? Och så är det ju. När det gäller just Sture Bergwall eller Thomas Quick, då är det väl lite flytande så där. Ibland så låter det som att han har kanske upplevt det som att de har varit bortträngda. Ibland låter det som att han upplever att han har hittat på. Och det behöver man kanske inte reda ut i detalj vad som är rätt och fel där, men att det finns människor i världen som upplever att de har haft minnen som varit bortträngda som de sen har fått tillbaka. Så är det. Men då finns det ju å andra sidan det här fenomenet att man kan också inbilla sig att saker har hänt som inte har hänt. Till exempel kan man till och med inbilla sig att man har blivit kidnappad av satanister och flugen genom luften till Blåkulla och varit med om otäcka saker där, vilket ju var en av, som sagt, mina ingångar i rättspsykologins forskningsområde. Den nästa intressanta fråga då, om vi vet att det kan vara falska minnen som dyker upp och ger det här intrycket, finns det exempel på sanna minnen som folk upplever att de har återuppväckt? Och då är faktiskt svaret ja. Nu, och då blir det lite komplicerat. För att men så är det. Det finns inte så jättemånga fall där man har kunnat belägga att minnen som folk har återuppväckt som de upplever det är sanna. Men det finns ett antal ganska bra fall. Åtminstone flera tiotal, och kanske det är lite beroende på hur strikta kriterier man har för det här, men det är nog, ja, om man är lite generös kan man säga att man är uppe i något hundratal i alla fall som är allmänt tillgängliga. Och där kan man ju då fråga sig, bevisar inte det att bortträngning ändå existerar som fenomen i den här bemärkelsen? Och då är svaret det att då är det ju frågan om minns man rätt när man minns att det tidigare har varit bortträngt. Och då har man kunnat visa att i några av de bästa av de här fallen där bevisningen för att det som man har återuppväckt verkligen har hänt, i ett antal av de fallen så har man också kunnat reda ut att de här individerna har pratat med folk om händelsen under den tid då de sen säger att den var bortträngd. Hänger ni med där? Det är lite komplicerat, lite många steg. Men det är alltså, för att sammanfatta, kan man säga att det finns ganska bra goda skäl för skeptiker att ifrågasätta om de fallen där man tycker sig återuppväckt ett minne som verkligen har hänt, utan något som verkligen hänt i verkligheten, det verkligen var bortträngt överhuvudtaget, eller om det är något annat som har hänt där, en annan typ av upplevelse, någon sorts uppenbarelseupplevelse där man ser minnet kanske i ett helt nytt perspektiv och får en aha-känsla. Och att den aha-känslan i en kanske miljö där bortträngning är ett etablerat begrepp översätts till att har varit bortträngt. Sen finns det också ytterligare forskning där man tittar på till exempel personer där man har dokumenterat att de har varit utsatta för sexuella övergrepp. Det finns ett par sådana studier. Sexuella övergrepp eller barnmisshandel. Så frågar man dem efteråt, har du varit utsatt för sexuella övergrepp eller barnmisshandel någon gång i ditt liv? Ett antal år senare då. Och så svarar de ja eller nej. Och då skulle man ju kunna tro också att om bortträngning finns och fungerar på det här sättet, eller dissociation, med de här två fenomenen, om de finns och fungerar på det här sättet att man blir sjuk och mår dåligt utav att ha bortträngda minnen, då borde man ha mer psykisk sjukdom i gruppen som svarar nej, fast man vet att de har utsatts för sexuella övergrepp eller misshandel. Men så är det inte, utan det verkar snarare vara tvärtom. Den gruppen mår psykiskt bättre än de grupper som inte har utsatts för sexuella övergrepp eller har utsatts för sexuella övergrepp och berättar om det. Till och med så mår de bättre än de som inte utsatts för sexuella övergrepp alls. Det här är sånt där som ibland gör man i vetenskapliga studier lite slumpfynd. Man vill gärna upprepa studier gång på gång för att se att det verkligen landar på rätt sätt, så att säga. Men ska man dra det här till sin spets och verkligen lita på det fullt ut, då är det så att det kanske till och med, så att säga, det är ett urval av människor som mår riktigt bra, de som är med om sexuella övergrepp och sen håller tyst om det. Och det, som sagt, det ger en hel del att tänka på, och det kan till och med vara så att det kan finnas anledning att ifrågasätta om det verkligen är riktiga, alltså speglar verkligheten. Men däremot så ger det inget stöd åt bortträngningsteorin. Så mycket är det säkert i alla fall. Så det är väl ungefär forskningsläget när det gäller de här sakerna.
Ja, du varnar i din artikel från 2011 i Svensk Juristtidning för att en okritisk syn på psykologiska expertvittnen kan leda till onödiga felbedömningar i till exempel brottmål. Nu 6 år senare och med Kvickfallet och nu senast Kevinfallet i backspegeln. Var tror du vi befinner oss idag då? Tror du att domstolar fortfarande har en okritisk syn på det?
Ja, just det. Det är ju en lite intressant fråga. Man kan ju tänka sig motsatsen också, att synen blir allt för kritisk kanske. Det jag försökte berätta där, eller fånga, var ju egentligen en problematik som finns i kontakten mellan den vetenskapliga världen och inte minst den vetenskapliga psykologin och juridiken. Och den skulle man väl kunna beskriva ungefär som så att, och nu är jag kanske ute på lite halis här, men om jag har jag är ju inte jurist då, men om jag har förstått den juridiska världen rätt, så finns det ett kunskapsområde inom juridiken som kallas rättsdogmatik, som är ganska centralt för jurister. Och där många andra juridiska discipliner kan ses som en sorts utlöpare till rättsdogmatiken. Att rättsdogmatiken är liksom lite grann utav, om man ser det i ett visst perspektiv, juridikens kärna. Och den så att säga akademiska disciplinens kunskapssyn är helt annorlunda än den vetenskapliga psykologins. Man skulle till och med nästan, om man vill, kunna säga att den är motsatt. Den vetenskapliga psykologin är helt ointresserad utav auktoritet när det gäller, och det är överhuvudtaget den empiriska vetenskapen så att säga, när det gäller kunskapsbildning. Alltså i rättsdogmatiken, om jag förstår det rätt, så är man väldigt intresserad av sånt som vad är en legitim rättskälla till exempel. Man försöker skapa hierarkier mellan olika begrepp och hitta koherens mellan olika begrepp, där den som har rätt att stifta lag, den personens ord väger väldigt tungt, och sen någon som kanske är högt upp i en juridisk organisation har rätt att uttolka lagen, och dess ord väger mycket tyngre. Så är man justitieråd så har vägens uppfattning i en rättsdogmatisk fråga mycket tyngre än om man till exempel är juridikstudent. Och så är det inte i den vetenskapliga psykologin. Det är i alla fall inte, det kanske är så i praktiken, men det är något som vi tycker är ett otyg i så fall och som vi försöker bekämpa. För att till exempel när jag börjar publicera vetenskapliga artiklar om barnvittnespsykologi, då är jag psykologstudent. Och sen finns det en massa professorer och docenter som har väldigt bestämda uppfattningar om de frågor som jag studerar i mina vetenskapliga studier, men som själva inte har publicerat några vetenskapliga studier och kanske inte läst så mycket som jag heller. Och då är frågan, vem utav oss har egentligen rätt eller har mest tyngd så att säga här? Och då kan man säga på sätt och vis att ja, men jag har mest tyngd faktiskt, vilket i sig är chockerande utifrån en person som kommer från det rättsdogmatiska perspektivet. Jag har mest tyngd, jag är visserligen psykologstudent, men jag har publicerat mer forskning. Men det är inte ens så. Till och med det är fel. Vi har samma tyngd allihopa. Det är observationerna som vi har gjort som har tyngden. Alltså mönstret och nätverket utav systematiska observationer av verkligheten och det pussel som det här skapar. Det är kärnan i den psykologiska, den vetenskapliga psykologin och i de empiriska vetenskaperna generellt, även medicinen och naturvetenskaperna och så vidare. Och det här är ju någonting som så att, egentligen, jag menar, om man kommer in i den juridiska disciplinen, jag hoppas jag orienterar mig rätt nu på den främmande marken och försöker använda de juridiska begreppen för att förklara vad jag menar. Men jag vet ju också att det finns ett uttryck som man ofta använder inom juridiken som kallas bevisvärdering. Och bevisvärdering, det påminner ju mer om det jag pratar om. Alltså, ett mord är begånget till exempel. Och så finns det 2 misstänkta. Den ena är juriststudent och den andra är justitieråd. Och det finns 0 bevisning som talar för att juriststudenten överhuvudtaget kanske har varit i närheten av den plats mordet begicks på. Han eller hon var en helt annan del av världen och kan utan något som helst tvivel bevisa att så var fallet. Justitierådet däremot har sina fingeravtryck på mordvapnet och är sedd medan han, vittnen har sett när han begick mordet och så. Men justitierådet säger det var inte jag. Och sen säger juriststudenten det var inte jag. Och då skulle man enligt så att säga, min parodi då på det juridiska sättet att resonera säga att det är justitierådet som är oskyldigt och juriststudenten är skyldig. Men så gör man ju inte när man bevisvärderar naturligtvis. Utan då tänker juristen lite grann som vi tänker inom forskningen istället. Att man försöker titta vad har vi konkret för bevis som talar på det ena eller andra sättet och vilka slutsatser är rimliga att dra av den här typen av bevisning och vad finns det för erfarenheter sedan tidigare av den här typen av fall, kan man se ett mönster där det, när det är si och så är det alltid si och så också och så vidare och så lägger man ett pussel och försöker begripa det här. Det är så vi forskare gör också, där vi kommunicerar internationellt med varandra och jobbar fram en kunskap steg för steg som är baserad på vetenskapliga observationer som vi presenterar i internationella vetenskapliga tidskrifter där vi fackgranskar arbetena innan och där det ska vara möjligt då för vem som helst, en juriststudent till och med, att gå ut i verkligheten och göra precis som det står i den här publikationen och få samma resultat. Får man inte det, ja, då är det kanske något fel på den här artikeln, då ska man vara försiktig med den. Och många personer har gjort så på olika ställen i världen, ja då är det antagligen så att det stämmer det som man har hittat i den här artikeln då. Så att det man ska göra som psykologiskt expertvittne, som jag ser det är att beskriva hur ser det här mönstret ut utav kunskap som är tillämpbart i det här sammanhanget. Och kan man göra det bra, då är man ett trovärdigt expertvittne. Och man kan göra det på ett bra, transparent sätt som också domstolen kan följa upp. Om det är något jättekonstigt, om någon säger att ja, men det är väl etablerat inom den vetenskapliga forskningen att man aldrig kan få ett litet förskolebarn att säga någonting som är felaktigt. Om någon säger det, då menar jag att man måste vara tillräckligt kritisk i en domstol eller som jurist, om en psykologisk sakkunnig vittne kommer att säga det, för att fråga, hur vet du det? Och om svaret blir, därför att jag är professor, då måste man vara skeptisk. Och det är det jag menar i min artikel. Då måste man vara skeptisk. Men om personen i fråga kan hänvisa till en välgjord sammanfattning utav den vetenskapliga litteraturen publicerad i fackgranskad internationell tidskrift där man har redovisat exakt hur man har sammanfattat litteraturen och så vidare och den överensstämmer med vad man säger, då kanske det ligger någonting i det.
Menar du kanske att domstolar litar mer på titlar än på vetenskapen bakom det som sägs?
Ja, det blir... Jag tror att det, alltså, man har vant sig vid att gå på titlar och social status hos expertvittnen och hur expertvittnet tonar fram inför rätten också. Alltså verkar man självsäker och liksom föreläser på ett övertygande sätt för rätten, så kan det ha väldigt stor betydelse. Medan det naturligtvis är så att det är forskningen i sig som måste vara avgörande. Hur vet du vad du vet, så att säga? Och där finns faktiskt, det är en viktig fråga tycker jag, väldigt aktuell nu. Nu börjar det uppstå en sorts krismedvetande inom rättspsykologin och inom juridik och polisväsende och så vidare kring psykologins användning och kontakt med rättsväsendet. Man börjar inse att vi har ett problem. Och nu är frågan, hur ska vi hantera det här problemet? Och det är väl egentligen tre möjligheter som finns. Man kan strunta i det och hoppas att det försvinner eller låtsas att nu är det mycket bättre än det var på 90-talet om man tycker att det... Tidigare kunde man säga att Thomas Quick var ett speciellt fall. Det går ju inte längre, men man kan kanske säga då att de senaste åren har det skett revolutioner inom rättsväsendets sätt att hantera de här frågorna, så att nu är det inga problem längre. I princip att rycka på axlarna alltså. Men sen finns det två andra principiella vägar att gå då. Det ena är att man har en hårdare reglering av vad till exempel expertvittnen får göra. Så att man har kontrollinstanser till exempel som skriver man ett expertutlåtande inför till en domstol, så ska det gå igenom någon sorts kontrollgranskning innan det får gå vidare. Och det där är ju intressant och det påminner lite grann om den här fackgranskningen vi har, vetenskapliga artiklar och sådär. Men det är ett problem här då, och det är ju att Sverige är så litet, och vi har haft faktiskt ett system där egentligen en eller två individer i Sverige har dominerat av olika, lite svårbegripliga skäl, dominerat rättspsykologin och lämnat väldigt lite plats för andra. Och den viktigaste utav dem är ju den person som var expertvittne i Bergvallfallen och i Kevinfallet och i Hovsjöfallet och så vidare. Och det blev inte så bra helt enkelt. Det är ju där vi har krismedvetenheten. Att en person blir, så att säga, diktator, blir Socialstyrelsens expert, blir Psykologförbundets expert och blir den enda som anlitas i rättegångar som expert, och blir den enda som intervjuas av tv som expert, och den blir den enda som ger ut böcker som expert. Det är kanske inte ett så bra system helt enkelt. Och där är ju egentligen den personen och så en sidekick så att säga till den experten som nu har, där de nu verkar ha brutit och är mera osams just kring de här färska fallen då. Men ska man låta till exempel sidekicken kliva upp och bli den nya diktatorn då och säga att nu har vi kvalitetssäkrat rättspsykologin i Sverige, för nu har vi någon som stenhårt reglerar vad som får släppas fram och vad som inte får släppas fram. Inte säkert att det är en bra idé heller. Jag är nog benägen att tänka att man istället borde försöka infiltrera polis och rättsväsende med en del akademisk kunskap inom det här området, så att man liksom till exempel bygger upp en oberoende grupp inom polisen eller alltså någonting liknande Rättsmedicinalverket eller så, där man har en akademisk kompetens utanför universiteten som kan liksom balansera upp rättsväsendets kompetens i förhållande till de här externa experterna lite grann. Att det kanske är en bättre väg framåt än att försöka förbjuda vissa typer av utlåtanden till exempel, och vissa typer av innehåll i utlåtanden.
Något mer kring det vi diskuterat idag som du vill, känner att du vill ta upp?
Ja, det sista var en hjärtefråga just nu. Det är väldigt... det känns som nu att det ändå... Det har varit en... jag har varit med i de här sammanhangen sedan mitten av 90-talet och sett trender och händelser komma och gå. Och det har känts länge som att saker har inte fungerat så bra som de borde helt enkelt här. Och det känns ju nu som, tyvärr kan man kanske säga, men alltså, det är både positivt och negativt där. Alltså, egentligen borde rättspsykologin, som jag då i det här sammanhanget representerar, även om jag har andra intresseområden i yrkeslivet också, men vi på den sidan, och om man säger ni då kanske på juridik och rättsväsende sidan, borde ha kunnat reda ut de här sakerna, kan man tycka. Men nu har ett gäng journalister brutit sig in i det här, och det får jag väl delvis ta på mig ansvaret för själv också då, men att det ska behövas. Jag är djupt glad och tacksam att vi har journalistik som hjälper till med när saker spårar ur totalt på det här sättet, men det känns som att rättspsykologi och rättsväsende och kanske då i förlängningen också regering, som ju har ett ansvar för de här verksamheterna, borde kunna ha hittat sätt att få det här att fungera på ett bättre vis än vad det har gjort. Och det jag kan hoppas är ju att man kommer att ta tag i det nu i alla fall, och att man kommer att vara noga med att hitta sätt att hantera problemet som är konstruktiva och inte leder till att man ånyo lyckas trycka ner kritiska röster så att säga, utan att man istället höjer kvaliteten. Det är de två så att säga sakerna som finns i luften här. Alltså risken, antingen gör man ingenting och då finns det en risk i det, eller också så gör man någonting som innebär att man trycker ner kritiska röster för att höja kvaliteten, och det tror jag kan vara problematiskt. Det sista är att höja kvaliteten generellt, öka medvetenheten inom rättsväsendet om hur rättspsykologi fungerar, öka åtminstone små fickor av kompetens, avancerad akademisk kompetens inom juridiska och sammanhang och i polissammanhang. Så det hoppas jag att vi är på väg i den riktningen. Nej, mer än att säga.
Då får vi tacka. Ja.
Tack så mycket.